Det är inte så konstigt att man kämpar. Det är inte så konstigt att man var dåligt. Och att liksom att tillåta sig att vara i det en liten stund.
Nej, men jag skulle säga att om man är helt isolerad så märks det ju väldigt fort. Det räcker ju med veckor för att man ska börja bli rädd för att gå ut och tycka att det är läskigt.
Efter 8 avsnitt Game of Thrones så har man en ganska fadd liksom eftersmak i munnen.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard. Just nu tycks hela Europa gå in i nästa våg av covid-smitta och det har inneburit en ny våg av nedstängningar som i England och nya skärpta restriktioner som här. I stora delar av Sverige uppmanas vi igen i ännu skarpare ordalag än i våras att hålla oss hemma. Inte umgås med någon utanför familjen, inte gå på krogen, inte resa, inte ha fest, inte ha middag. Vi uppmanas helt enkelt att ta bort allt som de flesta tycker gör livet roligt och värt att leva. För att diskutera hur länge vi kommer att klara av detta utan att bli deprimerade eller på annat sätt psykiskt sjuka har jag bjudit in 2 experter. De är experter på mänskligt psyke, inte på pandemier, ska jag väl lägga till då. Mats Ek, du är precis som jag psykiater och specialist på psykoser.
Ja, det stämmer.
Och Joel Forsbom, du är psykolog och bedriver egen klinisk verksamhet. Det vill säga du tar emot patienter, människor som mår dåligt och vill prata med en psykolog.
Stämmer bra.
Och Mats och jag har trotsat rekommendationerna och sitter här i studion. Och du Joel, du är med på telefon.
Jajamän.
Om vi börjar med den övergripande frågan, hur länge kommer vi orka med och isolera oss utan att det börjar märkas på vår mentala status? Eller har det redan börjat märkas? Vad säger du Mats?
Nej, men jag skulle säga att om man är helt isolerad så märks det ju väldigt fort. Det räcker ju med veckor för att man ska börja bli rädd för att gå ut och tycka att det är läskigt. Om man så att säga, en människa som får en vanlig förkylning och blir hemmabunden i 2 veckor och inte kan gå ut börjar ju bli rädd för omgivningen. Det är stor risk för det. Och så om man tänker så att man lägger på att man dessutom vet att det finns en smitta utanför som man ju har skyddat sig från genom att man har isolerat sig, så ökar ju den rädslan. Så att nervositet och oro för det måste ju liksom, kan ju uppkomma väldigt fort. Och egentligen också av bara nyheterna som säger att det är farligt.
Mm. Och du som jobbar med väldigt svåra patienter med psykossjukdom och autismspektrumtillstånd, svåra autismspektrumtillstånd. Har du märkt det i bland dina patienter?
Inte så jättemycket. Alltså det finns en oro för covid och det finns en oro för anhöriga. Och där tror jag att det mycket handlar om att eftersom de patienterna jag har ofta en låg funktionsnivå och stort behov av både samhällets och anhörigas hjälp för att vardagen ska fungera. Och då finns det ju en oro för att liksom det inte fungerar riktigt lika bra. Och det var en period då boendestöd inte fungerar riktigt lika bra och sådana saker heller. Att man blir av med stödfunktioner som man kanske behöver.
Så de blir sämre i sin grundsjukdom?
Ja, de riskerar att bli det. Mm. Sen finns det en aspekt av det där det kan också finnas att vissa av dem har ju uttryckt att det var jätteskönt.
Ja, för det hade jag. Jag har ju också patienter och jag hade faktiskt en idag. Ja. En herre med lite autistiska drag, men synnerligen välfungerande herre dock.
Precis.
Och han tyckte att det var oerhört skönt därför att han sa att ja, nu är jag ju inte udda på något sätt alls.
Nej, precis så. Det är inte konstigt att man tar omvägar för att inte gå nära andra människor. Det är inte konstigt att man undviker att kroppskontakt eller sådana saker som att man ska kramas hela tiden med människor man känner eller halvkänner.
Så det normaliserar vissa beteenden.
Ja, precis.
Vad säger du Joel? Du har ju lite friskare patienter kanske än Mats har.
Ja, det skulle jag säga. Lite högre funktionsnivå liksom än vad man har på WeMind.
Och vad säger du, har du någon tanke om det här med hur länge man kan isolera sig på det här sättet utan att det får negativa psykiska konsekvenser?
Nej, men jag håller med Mats där. Jag tänker att det kommer ganska snabbt, även om det inte är så alarmerande liksom, att man är hemma några dagar och så blir man lite smådeppig, livet känns lite tommare och så. Och sen så går man ut och så kommer man i kapp med det. Det är väl inte så farligt, men jag tänker att det har naturligt en väldig påverkan om man tvingas vara hemma eller valfritt vara hemma för att undvika smitta. Jag tänker i stort tänker på jag tänker liksom 2 teman här som jag som jag har funderat över är liksom med covid och med isoleringen, med de ska säga, nya riktlinjerna och så är det många som förlorar någonting. Att man utsätts på ett sätt för förluster i vid bemärkelse. Som Mats är inne på med förlusten av möjligheten att träffa anhöriga eller boendestöd eller så. Men det kan även vara på andra sätt, tänker jag. Alltså, man förlorar kanske sin position på jobbet eller man förlorar den här härliga feedbacken man får. Så det tänker jag ändå. Det är någonting jag ser hos mina patienter ganska ofta.
Och hur yttrar sig det? Är det någonting de säger eller blir de sämre i sin grundproblematik? Eller hur märker du det?
Ja, men jag märker det på att liksom, det framkommer väl det som liksom klassiskt kan sägas vara depressionssymptom. I termer av att lusten till saker minskar och man blir lite nedstämd, känns tomt och liksom i avsaknaden av kontakt med andra så men det är lätt att börja känna sig lite misslyckad och såna här grejer också. Man får aldrig den här positiva feedback som man har fått naturligt och kanske inte tänkt på så mycket i vanliga fall.
Egentligen den här isoleringen gör det också svårare med psykoterapeutiska moderna interventioner av kognitiv beteendeterapeutiskt slag.
Ja, det skulle jag säga. Det tar bort en del av de vanliga, vanliga råden. Man får liksom ändra approach lite grann i alla fall.
Mm. För, ja, vi hade ju Christian Ryck här, professor i psykiatri. Han var ju med för ett tag sedan och han hade ju då ägnat sig åt att gå igenom vad som hänt med det psykiska måendet efter tidigare pandemier. Spanska sjukan och Hongkong-influensan och så. Och även då andra trauman som andra världskriget och såna här saker. Och han fann ju då utifrån statistisk årsbok ingen uppgång av suicid, ingen uppgång av allvarligare psykiatrisk problematik i alla fall. Men samtidigt får man väl säga då att det här är ju helt unikt för den här det är ju inte pandemin vi pratar om nu utan vi pratar om isoleringen som ju inte man kanske hade på samma sätt vid tidigare pandemier. Inte i alla fall som direktiv uppifrån som det är nu.
Nej.
Men, ser ni någon avgörande skillnad? För jag har ingen anledning att betvivla Christian Rucks kompetens i det här faktiskt.
Nej, det är ju svårt att hävda. Det blir ju verkligen att killgissa i förhållande till någon som har gått igenom studier.
Mm.
Det är lite...
Ja, men det är ju så.
Det blir ju svårt att göra. Det finns ju aspekter av... Jag tänker att det finns aspekter av det också att man har det gemensamt med andra och det kan göra att man står ut bättre med det. Att det är liksom, man är inte ensam med det här att vara isolerad utan andra är det också. Och där kan det i och för sig vara så att man får för sig att andra umgås ändå, andra går ut. Och det är väl det som lite händer också, att folk blir arga för att människor följer inte riktlinjerna.
Just det, det är lite angiveriverksamhet också i det här.
Precis, lite socialt angiveri.
Nu har du lite för kul här. Nu, var du på middag?
Ja.
Jag är inbjuden till en podd här som jag ska vara gäst. Och då är det så att då är det två personer som ska vara med i den här podden. Och jag har ju antikroppar mot covid dessutom. Men det ska ske på Zoom.
Just det. Och du är en av de två. Alltså.
Jag är en av de två. Ja. Men det ska ändå ske på Zoom. Och jag antar att det skäl till detta är därför att det är en signal, man sänder ut en signal som då är väldigt negativ.
Just det, och då vill man inte kunna visa den här bilden på dig och den här andra personen på och titta här vad de gör i samband med den här podden.
Nej,
och de följer inte... antar sina egna riktlinjer eller
någonting. Ja, för det är ju inte Folkhälsomyndighetens riktlinjer. För den säger väl inte att två personer får ju träffas.
Ja, det får man väl.
Ja.
Jag hoppas det. Annars bryter ju vi mot det nu på något sätt.
Ja, i och för sig säger Folkhälsomyndigheten att man inte ska träffas i onödan. Men,
nej, just det.
Och då är frågan, vad är i onödan?
Ja, och det är där det dyker upp. För om man tänker sig att jag skulle... Allt jag gjorde jag via länk och satt hemma. Då skulle jag känna precis det här som Joel pratar om. Jag skulle tycka att jag skulle tappa engagemang, jag skulle tappa ork. Jag skulle bli en sämre läkare ifrån de patienterna jag ska ta hand om. Jag skulle bli en sämre deltagare i den här podden, tycker jag. Jag tycker Joel, det är inte något problem med att du är där.
Fast nu måste vi ha in Joel, för annars blir han en sämre deltagare. Så, vad säger du, Joel?
Vad var frågan där? Det var
du hör ju själv. Du hör ju själv. Det är inte bra att inte vara på plats.
Nej, jag håller med.
Nej, men frågan. Nej, men det här. Vi har ju då dels en del angiveri och att man övertrumfar de här riktlinjerna gånger flera. Och som Mats sa, att man blir ju, om man då helt och hållet låter bli och interagera i IRL med folk, så tenderar det att också få negativa konsekvenser. Och det var ju du inne på redan tidigare, Joel, men vad...
Det var ju här lite också med nödvändigt. Är det nödvändigt att träffas? Mm. Hur bedömer man om det är nödvändigt? Vad är för mig kan ju min mentala hälsa vara en nödvändig anledning till att träffas. På något sätt. Då måste jag ju vara ganska klar över vad det jag behöver för att må bra. Men om man börjar märka att man mår dåligt av någonting, då kanske det är nödvändigt att man träffas. Trots att det bara är socialt. Eller bara inom situationstecken, så att säga.
Du är inne på det. Vad säger du, Joel? Det här, det sociala människan, den är ju ändå väsentlig för vår mentala hälsa. Eller vad säger du, Joel?
Jo, men jag håller helt med. Jag tänker, det singlar väl ut liksom vissa grupper där det här är mer riskabelt också. Jag tänker på liksom, men äldre, jag tänker på ensamhushåll, 25-åriga killar och tjejer som jobbar hemifrån. Det här tänker jag att det är en extra... Det blir en extra påfrestning, extra svårt att hålla sig psykiskt hälsosam eller vid en psykisk god hälsa.
Om vi säger de här ensamhushållen 25-åringarna, det måste ju också vara väldigt svårt därför att de blir ju inte särskilt sjuka. Så att om vi säger det finns ju ett större incitament för en äldre person som är ensam och faktiskt hålla sig isolerad än vad det finns för en 25-åring. Om vi bortser från det faktum att det är väldigt mycket skambelagt att vara ute också. För det kommer inte runt att det är ju väldigt skam i att vistas ute och inte ta ansvar för allas folkhälsa i det här. Mm. Eller vad säger ni? Nu nickar Mats här.
Jag tänker att jag släpper in Joel.
Det är dålig radio.
Jag tänker att jag släpper in Joel först.
Jo, men det tänker jag. Jag kan tänka, om jag får tänka väldigt fritt, så tänker jag liksom att Sverige som land och som Sverige kanske är lite mer skambenägna också. Att skammen funkar kanske ännu bättre här i Sverige och det styr oss mera. Så att det kan egentligen finnas, kanske vara så att man inte har några rationella hinder för att gå ut, eller man har haft covid kanske, eller så riskerna är egentligen ganska små, men att man agerar på liksom sociala önskvärdheten, det tänker jag är jättevanligt. Och verkligen styr oss i att vara hemma och styr oss i att agera och leva på ett sätt som inte blir så bra som det hade kunnat vara.
Men jag tror också det, och jag tror att här tror jag också sociala medier spelar stor roll. De här bilderna som tas och läggs ut på Instagram eller Twitter där man kommenterar människor som gör olika saker. Och gärna också med ganska starka ord som att de som sitter utomhus och tar en öl, de är dumma i huvudet och liknande, så att säga.
Fast det är väl värre att ta en öl inomhus då med tanke på smittan, kan
ja,
man tycka?
Ja, det kan man tycka. Men det är svårare att fotografera utan att själv vara där inne.
Ja, det är sant.
Så att det blir liksom, man avslöjar sig själv på något sätt också om man går in och gör det.
Ja. Ja. Nej, men för att återgå till det, era respektive verksamheter... Vi säger, du Mats jobbar ju med tung psykiatri. Kommer ni att se fler patienter av det här?
Det har jag väldigt svårt att tro. Alltså det är inte... Jag tror inte... Den typ av psykisk sjukdom som jag jobbar med påverkas inte nämnvärt av en sån här... Det som man kan fundera över, om jag ska spekulera, det är ju om det är så att om man blir smittad med covid och får problem med syresättning, att man får hjärnskador och en lägre funktionsnivå och beteendestörningar utifrån sådana saker.
Så det skulle ju säga att då ska man verkligen hålla riktlinjerna.
Ja, just det. Nej, men då kan man tänka sig att det skulle öka psykiska beteendestörningar på det sättet. Men sen annars så har jag svårt att se att det liksom påverkar andelen, hur många i samhället som får schizofrenisjukdom eller hur många som har autism är ju helt osannolikt egentligen.
Ja. Det är faktiskt helt osannolikt, och det ser man ju också om man går tillbaka, även om vi säger det här är ju en yttre faktor som egentligen är psykogen, om man säger att... Men det ser man ju, vi har ju sett en stor ökning av det man kallar lite slarvigt för psykisk ohälsa,
ja, just det.
Men det syns ju ingenting i din grupp,
Nej.
Mats. Va, Vad tror du, Joel? Du som har mer vanliga och lite friskare personer med högre funktionsnivå. Tror du att du kommer se, eller att man i den delen kommer se fler patienter till följd av isoleringen?
Ja, men jag tror det. Utan att veta. Men så det, i mitt huvud så tänker jag att det vore logiskt. Jag tänker liksom, vi går ju också in i en ny period här med isoleringen. Alltså, det är inte vår och det är inte fåglar och man kan inte gå ut och ses ute kanske. Eller sådär. Utan vi liksom går in i mörkret, vi går in i kylan. Och på det sättet så tänker jag att många av de sakerna redan utan covid så är det svårare att leva ett fullödigt liv som gör att man mår bra. Och så adderar man corona till det, så tänker jag att det blir, möjligtvis blir det liksom någon slags exponentiellt svårt då. Eller med åtminstone att det blir svårare. Och inte helt att jämföra ur psykisk hälsosynpunkt med våren och sommaren och så. Mm.
Och sen är det ju på många sätt striktare nu, åtminstone i folks medvetande striktare än i våras. Vilket man kan ju undra lite varför med tanke på dödstal och, som inte alls ser likadant ut som i våras. Mats, du ville komma in där.
Ja, jag kom att tänka på, det är ju inom psykiatrin, men det är en kollega som jobbar inom psykiatrin som varje vinter brukar åka utomlands till solen. Just utifrån att den här kollegan vet att mår dåligt av att mörker, hela den här långa mörker vinterperioden, det är skönt att åka iväg en vecka eller två varje vinter och få mer sol, få mer värme och liksom ladda lite på något sätt. Och
det är många som är som kollegan.
Ja, precis. Mm. Det tror jag. Och där går man ju verkligen miste om det, för det är nog kört. Det spelar ingen roll. Det är inte upp till oss att välja ens, utan vi kan inte. Vi får inte, om jag förstår det rätt, så att säga.
Ja, och även om vi skulle få så sitter man i munskydd någonstans och får inte helt isolerad. Även där. Mm. Ja. Mindler, den här internettjänsten med psykolog på nätet, de har ju sett en uppgång med 30% under den här tiden. Så att det talar ju för att det faktiskt stämmer. Att det är människor som har alltså i besök, 30% besök. Och det talar ju för att det skulle ju kunna vara att de är en expansiv, att det är ett omättligt behov.
Ja.
Men det kan också ändå finnas någonting som talar för att det här har med covid att göra.
Jag tänkte säga att det kan hänga ihop båda två. Och det kan hänga ihop med att vi blir mer och mer vana vid att ha någon sorts konsultationer via nätet.
Exakt.
Och då kan man vända sig till Mindler. Plus att de gör lite reklamkampanjer, har jag i alla fall märkt, så man får reda
också,
på att de finns.
Har jag också sett.
Ja, precis. Att det finns ju många olika.
Så det finns anledning att ta den där siffran med viss nypa salt ändå. Ja. Men...
Mm. Jag kan säga, jag jobbar ju, förutom egna kliniken, så jobbar jag som psykologchef på Lägereld, som är en, ja, det är en konkurrent med Mindler. Och vi ser ju också den uppgången. Det är nästan 20% ökning liksom av patienter per månad. Så. Någonting är det som händer. Men jag håller med om liksom...
Och ni har inte gjort så mycket reklam?
Nej. Jag tror Mindler har väl en reklambudget på liksom mer än Samsung och mer än alla storbolagen. Så det tror jag är en stor faktor till Mindlers uppgångar också.
Ja. Men de som ringer nu under covid, har du någon uppfattning? Vad frågar de eller vad söker de för? Finns det någon data på det som du har?
Nej, jag har ingen liksom data nu som går att dra några större slutsatser av. Men jag tycker att, alltså det har, om jag tänker, min informationsbas blir också liksom kollegor och som jag jobbat tillsammans med och sådär. Och deras uppfattning, och min också egentligen, är att, men det har ju helt klart skett en ökning av exempelvis personer som har svårare att stå upp med ovissheten som covid innebär. Alltså det, i diagnostermer så pratar man ju om grad kanske, eller hälsoångest eller sjukdomsångest eller sådär. Den gruppen ökar ju.
Alltså GAD för lyssnarna är generaliserat ångestsyndrom. Alltså.
Just det. Och ett sätt då, och vad är det då? Ja, men det är att man oroar sig mycket och att ett sätt att beskriva det kan väl vara att det finns en intolerans för ovisshet. Så när man inte vet, är den här känningen jag har i magen, vad är det för någonting? Kan det vara covid? Eller då kanske man är mer inne på hälsoångest egentligen. Men mer, saker som ovissa i livet blir också jobbiga och ger mycket tid till oro. Och så. Den gruppen tänker jag ökar. Och även i viss mån depression. Jag hade kunnat tänka att depressionspatienterna skulle öka mer än vad jag liksom faktiskt har sett. Så. Men annars så tycker jag att det verkar ligga kvar på samma nivå vad det gäller vanliga grupper med stress och kris och liksom den här saker.
Men det är återigen om man följer Folkhälsomyndighetens, den här folkhälsoenkäten som de skickar ut, så visar det sig att det som ökar i samhället är inte stress eller allvarliga klassiska psykiatriska tillstånd, utan det är enbart depression och ångest. Och det ser man även i det här fallet då, att det är depression och ångest och kanske i synnerhet ångest som ökar. Är det det du säger, Joel?
Ja, det är det jag säger att jag egentligen liksom hör. Men jag när ändå en, liksom, en hypotes, en stark tro att depression är ett symptom på depression. Även om det skulle vara liksom, många som kanske ligger på gränsen till en klinisk depression, så har jag svårt att tro att det inte ökar med covid och restriktionerna.
Det finns ju en annan aspekt av det som jag tänkte på nu. Det var just att det finns ju en förlustaspekt i det här också. Det kanske var det du pratade om i början också, Joel. Men att man förlorar en anhörig, men man förlorar sitt jobb på grund av den ekonomiska situationen. Och då finns det ju vissa branscher som verkligen gör det. Och där kan jag fundera just kring det här. Att där ökar ju, det har vi ju som en ganska stark indikator för risk för självmord egentligen, när vi gör sådana bedömningar som psykiatrer. Att har man förlorat något viktigt, har man förlorat körkortet, har man förlorat en partner, har man förlorat någon, då ökar risken att man faktiskt skadar sig själv på något sätt också. Så på det viset kan man ju tänka sig att den typen av risk skulle öka. Nu såg ju Christian Rycke att det inte gjorde det.
Nej, tidigare pandemier, men det är som sagt, du kan inte riktigt jämföra, för det vi pratar om här är ju isoleringen som sådan och inte själva pandemin. För det han hade som utgångspunkt var att pandemin är ett yttre hot, och vid yttre hot, precis som andra världskriget och första världskriget, så samlas man och så går man mot det istället. Men det här är inte riktigt jämförbart, utan det här är ju mig vetligen har man aldrig gjort någonting sånt här globalt som vi ser nu, där man försöker isolera folk totalt.
Precis, det här blir ju nästan som ett inre hot.
Exakt.
Alltså, ja.
Joel?
Jag tänker också apropå yttre hot. Så här, en fundering där är väl också, jag tänker att vi har inte haft kanske den retoriken i Sverige kring att nu ska vi liksom kraftsamla kring mot den här fienden corona. Om man tänker sig jämför med USA eller så, där det är mer en sån kanske retorik då. Så man kanske missar några av de positiva effekterna med att kraftsamla. Även om jag ser att man kraftsamlar, absolut. Men jag kan tänka att det inte har samma retorik då. Får jag introducera en annan grej? För jag tänker, apropå skillnaderna med tidigare kriser, om världsomspännande kriser som andra världskriget, så. Jag skulle bara, när det är väldigt jobbigt för oss, liksom, när man behöver deprimera eller ångest och så här, jag tänkte att nu, till skillnad från andra världskriget, har ju vi en hel arsenal med saker som kan få bort de här känslorna. Som gör att man inte är i kontakt med det här jobbiga på kort sikt. Jag tänker på så här, mobilen, jag tänker på tv-spelen och liksom binge-watching av serier och så här. Det är så himla lättillgängligt. Och jag liksom är nyfiken, jag tror, och att, jag misstänker i alla fall att det har en påverkan på hur vi hanterar som folk en sån här en pandemi eller en sån här kris.
Bra eller dåligt?
Jag tror i stort dåligt, tror jag.
Jaha. Mm.
För jag kan inte, det första jag tänkte var att har man i alla fall i sin isolering någonting att göra.
Ja, jag tänkte också att men på kort sikt bra, för man kan ta en paus och vänta på att det ska gå över. På lång sikt, känslan av att det där som var kul och rekreation tidigare som gjorde att man slappnade av, det har man gjort för mycket av så att man har tröttnat på det totalt. Men,
Ja, jag tänker att det leder oss, även om man liksom hade något att göra den här kvällen, så tänker jag att det liksom, att om man tänker i perspektiv mot någon slags lycka, eller om man tänker liksom hur nöjd jag är med livet, så efter 8 avsnitt Game of Thrones så så har man en ganska fadd liksom, eftersmak i munnen.
Fast man har många avsnitt kvar.
Ja, exakt. Ja, nej, men, eller mobil eller liksom doomscrolling på nätet. Mm. Och så här, sånt som vi liksom... Jag tänker att det är så himla lättillgängligt och att folk fastnar i sådana saker. Som, mm. Även efter pandemin möjligtvis ett eget problem. Liksom. Mm.
Men att det stämmer det du säger i någon mening, hur är det bra eller dåligt, är oklart. Men vi lyssnar på väldigt mycket fler ljudböcker och sånt här än vad man någonsin har gjort för. Mm. Så det talar ju för att det är så, som du säger. Men någonting som också man ser är ju att konsumtionen av alkohol har gått upp rejält. Och jag är ju chef för Maria Beroende Klinik. Nu vill jag inte påstå att det syns särskilt mycket i vårt sökmönster. Men jag tror att det vi ser är mer av ett riskbruk än de som kommer till Maria Beroende. Men det vi vet ju ändå att det, om vi säger att folk dricker alldeles mycket, det är inte särskilt bra för det mentala tillståndet. Men jag vet inte, är det så att de folk... Ja, vad säger ni om det? Det är kanske bara att slå in öppna dörrar och säga att det här är inte bra.
Ja, just det. Nej, men det kan man väl utgå från.
Märker ni av det? Märker du av det med de svåra patienterna?
Nej, jag märker inte av det. Jag kan inte säga att jag har sett någon skillnad. Det finns ju en ökad risk för olika typer av både droganvändning och missbruk i gruppen ofta. Men jag har inte sett någon tydlig skillnad att det här skulle påverka det.
Nej.
Men det blir ju verkligen anekdotiskt.
Så det är väldigt anekdotiskt, ja. Förstår jag. Men vi ser ingen ökning i antal sökande på Maria i alla fall. Så, har du märkt någonting, Joel, vad gäller det här?
Nej, det kan jag inte heller säga något tydligt. Det skulle jag inte säga. Varken bu eller bä på det. Men jag kan tänka, kan inte alkohol fylla en liknande funktion då? Som mobil eller binge-watching eller något sånt där. Att något måste man göra med den tiden man liksom vankar av och an hemma.
Ja, det är klart. Så länge man håller det på en lagom nivå. Vi hade ju Fredrik Nyström här i förra avsnittet som sa att det var ju bara bra att dricka 2 glas vin om dagen. Så att så länge man håller på den nivån kanske det inte gör så mycket.
Just det. Och det kanske ökar möjligheten att dricka 2 glas vin om dagen då om man inte behöver ta bilen till jobbet dagen efter eller hålla på.
Exakt.
På det viset.
Och bara är på Zoom-möten ändå.
Och så, precis, man kan fundera över vad som händer på en del Zoom-möten. Ja. Men
exakt.
Med avstängd kamera och avstängd mick. Men det, ja nej, precis, det oron där, och där kommer vi för sig in på de som kanske inte bor isolerat då, men om alkoholdrickandet ökar så kan man räkna med att även att våldet ökar till viss del, aggressiviteten.
Exakt.
Och människor som bor kanske då också med barn hemma hela dagen och hemma, ska jobba hemma och så, att våldet i hemmet, det har man väl också sett att det har ökat.
Jag tror att man har sett det i alla fall, jag har inte siffror på det, men de säger det, att det är så. Och det är ju inte särskilt konstigt om det är så.
Nej.
Men jag funderade på det här du sa med barn. Jag har ju ett litet gräl med vår förskola nu eftersom vi har ju ganska många barn. Och alla barn har ju liten snorsträng när de är sådär 1,5-2 år, åtminstone när de är utomhus. Mm. Så vi har ju hamnat i den här bråket att de skickar hem våra barn ständigt och sen är de helt friska hemma. Alltså helt friska. Och det där har hållit på nu i 2-3 veckor att de skickar hem barnen. Harklar de sig så skickar de hem barnen ungefär. Och jag bara undrar, för det här, vi pratar ju nu om ändå en relativt begränsad isolering. Vi vet inte hur länge det ska vara, men jag sa redan i våras att jag är övertygad om att när det kommer till skola och förskola så kommer de här riktlinjerna att leva kvar långt efter covid. Va? Och det skulle ju kunna göra att det blir någon påtvingad vabbande i åratal efteråt. Ja. Vad tror ni om det? Vad skulle det ha för effekt? Om det nu är som jag säger, det vet jag inte. Men tror ni för det första att det kommer få någon långtgående effekt på vårt sätt att förhålla oss till infektioner? Vad säger du, Joel?
Ja, det kan nog hålla i sig ett tag, skulle jag gissa. En supergissning bara. Men,
killgissning helt enkelt. Här sitter 3 killar och gissar.
Det är killräckligt bra, som han sa. Ja, precis. Ja. Nej, men precis. Jag kan tänka 2 saker där. Dels så tänker jag att det finns ju... barn har ju alltid spridit massor med smitta via dagis. framförallt inom barngruppen. Och det är också ett behov som barn har, tror jag. Så var det i alla fall när jag läste läkarutbildningen. Att man sa att man ska ha, det är bra att bli...
5-10 övre luftvägsinfektioner per år ska barnen genomgå fram tills de blir 5 år.
Just det, för att bygga upp ett immunförsvar, bygga upp en förmåga att försvara. Och det, jag har ett, det blir ju verkligen en case study, men jag hade en klasskompis som hade bott hemma med sin mamma hela uppväxten fram tills att han började ettan och var 7 år. Och han var ju borta första 3 åren.
Ja.
Nästan konstant. Ja. Han var ju inte en del av klassen. Så han gick miste om den sociala kontakten med andra barn och träna på den kontakten som är otroligt viktig. Och han gick miste om skolan. Och plus att han då hade en sämre utgångspunkt där det var massa barn som hade varit på dagis i 4-5 år och hade tränat på det här. Så han missade det först och sen missade ytterligare.
Och då kommer man in på min favoritpsykolog Jonathan Haidt, som Joel kanske också känner till, som menar i boken The Coddling of the American Mind, som jag typ citerar varje program. Att ett av de stora problemen med ungdomar idag är att de inte har lärt sig socialisering. Aha. Och att man måste göra det under ett visst fönster mellan sådär 3-4 år upp till 11-12. Och det skulle ju kunna bli ännu värre då. Nu killgissar vi igen då, men det skulle bli ännu mer då om man dessutom inte får gå i skolan och på förskolan.
Precis, och om jag då har förstått covid rätt, så är det ju så att de här små barnen är ju inte en riskgrupp överhuvudtaget. De kan vara smittade och de kan sprida smittan, men de är inte en riskgrupp. Så att det är ju snarare så att man ska undvika att farmor och farfar och mormor och morfar träffar dem i så fall när de är smittbärande. Det är ju inte så att det är farligt att de träffar andra barn om de är smittbärande.
Så det bästa vore ju om de var snoriga, skicka dem till förskolan.
Ja, så
det är där
jag.
De ska vara.
Istället för till farmor och farfar.
Ja, ja. Det är ett väldigt bra råd tycker jag. Jag tar det med mig direkt. Nej, men finns det inte... Bara för att återgå, det finns väl vissa fördelar för vissa grupper med att vara isolerad också. Det är ju... Vissa får ju lite mer tid och ordning på sina liv och tränar mer och lagar mer mat och umgås med familjen. Så det är inte enbart negativt det här. Det som väl är problemet är att det blir tydligt att vissa grupper som kanske redan hade det rätt förspänt klarar det här ganska bra, medan de som verkligen inte hade det förspänt från början hamnar i sämre. De som brukade droger hade svårt att komma upp och spela spel på nätterna. Det blir svårare för dem att göra rätt saker, medan för de som ändå gjorde rätt saker från början så blir det lättare. Så det blir någon slags jämlikhetsaspekt i det här som är rätt obehaglig egentligen.
Mm. Och jag tänker också att det finns en aspekt som, det är en annan förändring, men det här att det är väldigt många nu som har lärt sig och sett att ganska mycket av arbetet kan göras hemifrån. Så att jag tror att på sikt att det kommer bli en väldig förändring i väldigt många kontorsarbeten där man kanske kommer in en eller två dagar i veckan till jobbet och i övrigt sitter man hemifrån och jobbar. Och man kommer fortsätta ha en del sådana här online-möten och sådana saker snarare än att åka på verkliga fysiska möten. Mm. Det blir intressant inom vår profession, de här konferenserna som nu har skett digitalt, och se om det kommer fortsätta. Det var ganska positivt tyckte jag. Jag kunde sitta och lyssna i egen takt och pausa när jag ville och ta skärmdumpar på bra bilder och hinna med och ta in.
Sina liksom. Fördelar. Sen får man inte glömma att åka på konferenser är en social angelägenhet
det är
också.
Och det är väldigt trevligt att göra det. Så. Man, ja.
Ja, Joel, har du någon synpunkt på konferens?
Men jag tycker ni är jätteklokt. Jag vet inte om man kan säga att det vi gör är att vi får faktiskt erfara, vi har faktiskt prövat att hålla arbeta mycket mer digitalt och via video och sådär. Och att med båda de erfarenheterna så kommer vi i kontakt med vad är det som funkar för mig och när funkar det för mig. När mår jag bra av att jobba hemma? Mm. Så att liksom, det blir en bra grund och sen lite mer informerat välja arbetssätt som passar det. Jag jobbar hemma 2 dagar, på kontoret 3, att jag behöver stå vid kaffeautomat, jag älskar det, som är jag liksom. Men att någon annan jobbar hemma lite mer och tillåts att ta sina pauser och så här. Så det vill jag ändå säga att jag tycker att det är en tydlig grupp människor som mår bättre i covid och i isoleringen. Och jag funderar på vad är det som liksom utmärker de här ändå? Och någonting jag tror är liksom de som agerar väldigt mycket på någon slags social önskvärdhet, att så här gör man det. Men jag kan inte ta den här pausen på jobbet, för att då kommer kollegorna att tycka det eller andra eller sådär. Och sen kommer man hem och då tillåter man sig att ta den här pausen och märker att det är mycket mer hållbart. Man får liksom, man kommer i kontakt med att det är, ja men så här funkar det mycket bättre i mitt liv. Jag håller hela vägen fram till kvällen och så här. Så jag tror att det finns massa
så de. Så de stora vinnarna är medelklassen som har det rätt bra förspänt redan från början?
Ja, exakt. Ja, ja. Exakt. Så kan man väl säga också. Mm. Om man vill vara sån, absolut. Mm.
Men om vi säger... Ja. Förlåt, Joel.
Nej, men säg sig.
Nej, men jag tänkte vi börjar bli dags att avrunda här. Vad tänker ni om... Vad har ni för råd om man skulle säga i den här isoleringen? Hur ska man för att må så bra som möjligt i den här isoleringen? Ni har ju touchat det här vid sista frågan. Men om ni får komma avslutningsvis med några råd. Hur ska man hantera det här ur ett psykiatriskt respektive psykologiskt perspektiv eller psykoterapeutiskt perspektiv? Vad tänker ni? Hur ska, om det nu blir väldigt, väldigt långvarigt det här, för det kan det ju verkligen bli. Hur ska man hantera det här?
Jag tänker att man ska ta tillvara på det där att de säger att man ska inte träffas om det inte är nödvändigt. Och att man ska fundera över vad nödvändigt betyder. Att nödvändigt kan faktiskt vara för min egen mentala hälsas skull.
Tror du de har tänkt så från början?
Ingen aning, men jag tänker att det är rimligt någonstans.
Det är rimligt, som psykiater tycker jag också det är rimligt. Ja.
Att man tänker, men det är nödvändigt för mig faktiskt att umgås och träffa en kompis kanske varannan dag eller någon gång i veckan eller beroende på vad det är. Men se till att man har ett socialt umgänge, för jag märker att jag mår jättedåligt av att inte göra det. Och då är det nödvändigt, även fast det kanske inte är nödvändigt för att man ska utbyta den information som ska utbytas eller för att man ska få i sig mat eller sådana saker. Men just att man ändå ser till att ses på det sättet. Jag tror att man ska vara liksom, och sen tänker jag som Joel var inne på, att man ska vara ganska snäll mot sig själv och känna så här, men vad funkar för mig? Vad mår jag bra av? Och försöka ta små steg mot att må bättre i den här situationen, snarare än att ge upp allt och bara skita i det och sätta sig och supa sig dyngrak och släppa allt, så att säga, för det är ändå ingen idé. Utan tänka små positiva steg på det viset.
Du får sista ordet, Joel. Vad säger du om det här?
Jag håller med dig. Jag håller med dig, Mats. Jag skulle vilja tillföra också att liksom det här med att vara snäll mot sig själv, jag tror att det är jätteviktigt. Och en del av det är ju att faktiskt erkänna att det här är en råsvår situation för jättemånga. Det är inte så konstigt att man kämpar. Det är inte så konstigt att man mår dåligt. Och att liksom att tillåta sig att vara i det en liten stund innan man sen prövar någonting nytt, helt enkelt. Jag skulle vilja slå ett slag för att liksom vända på, om man tänker att när livet flyter på, så har ju vi liksom lust med saker och vi vet, vi har massa valor av att om jag går ut hit eller jag träffar den kompisen där, då vet jag att det mår bra. Och nu så sitter många och att det inte går eller att man inte har lust med det liksom. Att då byta strategi till att tänka mer att vad tror jag att det mår bra av, och sen i små steg pröva det som kanske du är inne på där, Matt. Liksom att närma sig, och då kan det vara nya saker som man kanske inte känner riktigt för i början. Som att ändå ger en chans.
Som ja, till det exempel? Vara typ,
ja, det var helt sjukt häromdagen så satte jag mig och sydde, lagade hål på mina döttrars byxor. Och liksom, det har jag inte sytt på 15 år. Jag kom i kontakt med mig och sa, men det var väl inte liksom jättekul, men det kändes ändå meningsfullt liksom. Och att våga pröva den typen av nya saker. Men andra saker kan ju vara att om man testar en videokaffe då, med din kompis. Även om det känns lite awkward. För att det har du inte gjort förut. Eller vad det kan vara, hemmaträning eller så. Pröva istället för att titta i soffan och bara, men det där tycker jag är... Ja, det där, jag känner inte alls för det där. Ta ett steg och pröva det. Så att du, och sen liksom se om det var det här någonting för mig. Det kanske gav någonting.
Som vanligt så landar vi i att det här sitter i vårt huvud, eller hur? Alltså hur man förhåller sig till psykiskt mående sitter i huvudet, och det är inte någon meningsfullt att bara ge upp. Det är ingen som mår bättre av att ge upp, det är ingen som mår bättre av att utmåla sig som ett offer.
Ja, men det jag skulle vilja tillägga är att ge upp då en liten stund. Var i kontakt med en liten stund och sen får du hoppa på hästen igen. Ja, man har ju utrymme för det.
Ja, det är bra aspekt. Du sa faktiskt det tidigare. Man får tycka synd om sig själv en liten stund och sen får man bara komma igen.
Vad skönt.
Det låter som ett bra råd. Tack för att ni kom. Det var väldigt roligt att prata med er.
Tack själva.
Hej.
Hej.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.